Det var en grupp ilianare som kom över oss utan förvarning. Först gick allt bra. De hade inga svartrockar med sig. Först Chien Mei ledde oss tappert och kvinnan ledde blixtar. Och sen, just som ilianarna skingrades, började blixtarna falla bland oss också. Här avbröt han sig med en menande blick på Shal Damon. Hon kom ögonblickligen på fötter, skakade sin fria hand och gick så nära Terabonien som kopplet runt hennes handled tillät. Hennes Damain låg snyftande på marken. Jag tänker inte höra på när den här hunden förtalar min Sakai. Hon är en bra Damon. En bra Damon. Varek gjorde en lugnande gest mot kvinnan. Han hade sett Shal Damon få sina skyddslingar att tjuta högt för någon förseelse. Sett några som till och med stympat en gensträvig Damon som straff. Men de flesta brusade upp till och med om någon av det sanna blodet utsatte deras favorit för klander. Denne Terabonier tillhörde inte det sanna blodet. Och att döma av hur Shal Damon såg ut var hon redo att begå mord. Om mannen hade klätt sin befängda, outtalade anklagelse i ord skulle hon förmodligen ha dräpt honom på fläcken. Bönerna för de döda får vänta, sa Varek burdust. Om det han tänkte göra nu misslyckades skulle det förmodligen sluta med att han hamnade i sökarnas händer. Men förutom Shal Damon fanns det inte en enda Shon Sharnier kvar i livet här. Jag tar befälet. Vi drar oss ur striden och rider söderut. Drar oss ur striden, gläfste den bredaxlade Terabonien. Det skulle ta flera dagar att dra sig ur striden. Ilianerna slåss som trängda grävlingar och Carhanierna som vässlor i en låda. Tyrenierna är kanske inte så illa som jag har hört, men de har kanske ett dussin av de där ashamanerna också. Jag vet inte ens var 3/4 av mina mannar befinner sig i den här löjesäcken. De andra fick mod av hans exempel och började också protestera. Varek brydde sig inte om dem. Han undvek att fråga vad en löjesäck var för någonting. Det räckte med att se på den snåriga skogen runt omkring och lyssna på stridslarmet, explosionerna och blixtarnas dån för att förstå ungefär vad mannen menade. Du samlar dina mannar och börjar retirera, sa han med en röst som skar genom deras chatter. Inte för fort. Manövern ska ske samfällt. Mirais order till Chien Mei var att det skulle ske så snabbt som möjligt. Han hade inpräntat orden i minnet för den händelse att han på något sätt skulle förlora den kopia han hade i sadelväskan. Så snabbt som möjligt. Men om man rörde sig för snabbt under dessa förhållanden skulle hälften av mannarna bli kvar så att fienden kunde hacka dem i bitar i lugn och ro. Rör på er nu. Ni kämpar för kejsarinnan. Må hon leva för evigt. Det sista var en sån sak som man brukade säga till färska rekryter. Men av någon anledning ryckte alla männen till som om han hade slagit dem med ridspöet. Efter en snabb, djup bugning med händerna på knäna praktiskt taget flög de till sina hästar. Nu kom det an på honom att leta upp de shonshanska förbanden. Något av dem ledde säkert av någon som stod högre i rang än han och som han kunde avhända sig ansvaret till. Shal Damon låg på knä, strök den fortfarande gråtande Damainen över håret och talade till henne med låg sjungande röst. Se till att få lugn på henne, sa han till henne, så snabbt som möjligt. Och han hade tyckt sig se en antydan till ängslan i Mirais blick. Vad fanns det som skulle kunna göra Kenar Mirai ängslig? Jag tror att det kommer att hänga på er Shal Damon i söder. Varför i ljusets namn fick detta allt blod att lämna hennes ansikte? Bashir stod precis innanför skogsbrynet med en bister min bakom gallervisiret. Hans bruna häst puffade honom på axeln med mulen. Han höll ihop manteln mot vinden. Mer för att undvika att dess fladder skulle dra till sig blickar än på grund av kylan, även om den senare bet genom märg och ben. Hemma i Saldy skulle det ha varit en mild vårvind, men alla dessa månader i sydlandet hade förveklikat honom. Solen sken skarpt mellan de förbiilande grå molnen och hade fortfarande en liten bit kvar till middagshöjd. Och den var framför honom. Bara för att man kom in i en strid från öster innebar inte det att man fortsatte åt det hållet. Framför honom låg en vid äng där skockar av vitsvarta jätter planlöst betade av det bruna gräset, precis som om inte en strid hade rasat runt omkring dem. Fast å andra sidan syntes inga tecken av den här, inte just nu. En man som försökte korsa ängen kunde mycket väl bli skuren i strimlor och inne bland träden, vare sig det var i skogen och livlundarna eller bara en dunge, såg man inte alltid fienden förrän man trampade rakt in i honom, antingen man hade skickat ut spejare eller ej. Om vi ska ta oss över, muttrade Graham och gned sig över flinten med en bred hand, så är det lika bra att vi gör det också. Vi ödar bara tid, sanna mina ord. Amondrid stängde hastigt munnen. Förmodligen hade den runde Carhanien tänkt säga ungefär samma sak. Men förr skulle hästar börja klättra i träd än han höll med en Tyrenier. Jordwin Samaris fnös. Karn borde skaffa sig ett skägg för att dölja den där smala hakan. Den fick hans huvud att se ut som en timmerkil. Jag säger att vi går runt den, muttrade han. Jag har förlorat tillräckligt många mannar på grund av dessa fördömda damejner. Här tystnade han med en besvärad blick mot Rochaid. Den unga shamanen stod för sig själv och fingrade på drakbråsen på sin krage med spänd min. Han såg ut att undra om den var värd priset. Hans arroganta uppsyn hade ersatts av ett bekymrat väck mellan ögonbrynen. Med Kvicks tyglar i handen gick Bashir bort till shamanen och tog med honom en bit bort bland träden. Nästan knuffade honom. Rochaid såg ilsken ut och följde motvilligt med. Han var betydligt längre än Bashir, men denne lät sig inte bekomma. Kan jag räkna med er nästa gång, frågade Bashir uppfordrande och drog sig irriterat i mustaschen. Inga dröjsmål. Rochaid och de andra shamanerna hade blivit allt långsammare att gå till attack när de stötte på damejner. Jag vet vad jag sysslar med, Bashir, fräste Rochaid. Dödar vi inte tillräckligt många av dem för dig? Så vitt jag kan se är vi mer eller mindre färdiga. Bashir nickade sakta. Inte för att han instämde i det sista. Det fanns gott om fiende soldater kvar, nästan överallt, om man bara såg tillräckligt noga efter. Men åtskilliga var döda. Han hade lagt upp sin avdelningsmanövrer efter vad han lärt sig under sina studier av troll och krigen. En tid då ljusets styrkor ofta var betydligt mindre än motståndarnas. Gör en stöt mot flankerna och retirera. Gör en stöt mot eftertruppen och retirera. Hugg och retirera. Och när fienden tog upp jakten, stanna och kämpa på i förväg utvald mark, där draklegionärerna låg och väntade med armborst. Stanna och kämpa tills det var dags att retirera igen. Eller tills fienden var bräckt. Idag hade han redan bräckt tarabonier, amardisier, altaraner och dessa shonshanier i sina sällsamma rustningar. Han hade sett flera döda fiendesoldater än under någon annan strid sedan den blodiga snöns slag. Men om han hade ashamaner så hade den andra sidan sina damejner. Gott och väl en tredjedel av hans saldäner låg döda bakom dem. Sammanlagt hade nästan hälften av hans styrka stupat och det fanns fortfarande shonshanier kvar där ute med sina förbannade kvinnor. Och tarabonier, amardisier och altaraner. De bara fortsatte att komma. Fler dök upp så snart han gjort slut på de förra. Och ashamanerna blev allt mer tveksamma. Han svängde sig upp i sadeln på Kvick och red tillbaka till Jordwin och de andra. Vi tar oss runt, beordrade han. Och tog lika liten notis om Jordwins nick som Gaeams och Amondrids missnöjda miner. Skicka ut tredubbla spejarstyrkor. Jag tänker ligga på, men jag vill inte snubbla över en daemon. Ingen skrattade. Rocheid hade samlat de fem andra shamanerna kring sig. En med silversvärd på kragen och resten utan. Det hade varit ytterligare två med osmyckade kragar när de red ut i morse. Men precis som ashamanerna var damejnerna förfarna i dödandets konst. Av Rocheids ilskna gester att döma diskuterade han någonting med dem. Hans ansikte var rött, deras envist uttryckslösa. Bashir hoppades att Rocheid kunde hindra att de deserterade allihop. Priset som betalats idag hade varit tillräckligt högt utan att dessutom män av det slaget skulle ströva runt på egen hand. Ett lätt regn hade börjat falla. Rand tittade bistert upp mot himlen där svarta moln hade samlats och redan börjat skymma den bleka solen som nu kommit halvvägs ner till horisonten. Ett lätt regn nu, men snart skulle det bli tätare, precis som molnen där uppe. Irriterad återgick han till studiet av landskapet framför sig. Svärdkronan stack mot hans tinningar. Med kraften i sig såg han landet breda ut sig lika tydligt som en karta trots regnet. Tillräckligt tydligt i varje fall. Kullar, en del täckta med skogsdungar eller olivträd, andra med gräs eller bara sten och ogräs. Han tyckte att han såg någonting röra sig i utkanten av ett litet skogsparti. Sen någonting annat bland trädraderna i en av olivlundarna på en annan kulle någon mil från skogspartiet. Det räckte inte att tyda. Döda män låg spridda över de mil som låg bakom honom. Döda fiender. Döda kvinnor också, det visste han. Men han hade hållit sig borta från de platser där Shaldamer eller Damainer hade dött. Vägrat att se på deras ansikten. De flesta trodde att det berodde på hat mot dem som dödat så många av hans anhängare. Tai-Daishar dansade några steg på backkrönet innan Rand han lugnade honom med en fast hand om tyglarna och ett tryck med knäna. Det vore just snyggt om någon Shaldame såg honom röra sig. De få träden omkring honom räckte inte långt för att gömma sig bland. Tankspritt insåg han att han inte kände igen ett enda av dem. Tai-Daishar kastade med huvudet. Rand körde ner dragspiran i sadelväskan så att bara änden av det snidade skaftet stack upp för att ha båda händerna fria om vallaken inte var nöjd. Han kunde ha tagit bort hästens trötthet med Saidin men visste inget sätt att använda kraften för att få den att lyda. Han begrep inte hur hästen kunde ha någon ork kvar. Saidin fyllde honom och sköd inuti honom, men han var ändå vakt medveten om hur kroppen ville sjunka ihop av utmattning. Delvis berodde det på all den kraft han hade använt idag. Delvis på kampen mot Saidin för att få den att göra som han ville. Saidin måste alltid erövras och tvingas, men aldrig tidigare som idag. De evigt halvläkta såren i hans sida bultade av smärta. Det gamla likt en syl som försökte borra sig in genom tomrummet. Det nya som en flammande eldslåga. Det var en olyckshändelse, er snådraken, sa plötsligt Adley. Jag svär, det var det. Tig och håll utkik, sa Rand barskt. Adleys blick sjönk till hans egna händer som höll om tyglarna. Sen strök han det fuktiga håret ur pannan och började lydigt speja över nejden. Det var svårare än någonsin att kontrollera Saidin här och nu. Men oavsett när och var man förlorade greppet om den kunde det leda till döden. Adley hade låtit den glida honom ur händerna och därför hade män dött av okontrollerade eldkvastar. Inte bara de Amardishier som han hade siktat på utan dessutom ett 30-tal av Ailils knäktar och nästan lika många av Anahyellas. Om det inte varit för detta misstag skulle Adley ha följt med Mor och stridsbröderna till skogen en halv mil längre söderut. När Rishma och Hopewell var i norr med försvararna. Rand ville ha Adley inom synhåll. Hade det inträffat fler olyckshändelser på andra håll också. Han kunde inte övervaka alla hela tiden. Flynn såg bister ut som döden själv och Dashiva, allt annat än disträ, såg ut att vara så koncentrerad att han nästan svettades. Han muttrade fortfarande för sig själv, så lågt att Rand inte hörde vad han sa ens med kraften i sig, men torkade ideligen regnet ur ansiktet med en genomblöt spetskantad näsduk som hade blivit allt lortigare ju längre dagen gick. Rand trodde inte att de hade tappat greppet. Hur som helst hör varken dem eller Adley kraften nu och skulle inte göra det förrän han sa åt dem att gripa den. Är det över? Frågade Anaya bakom honom. Utan att bry sig om vem som kunde ligga i försåt där ute svängde Rand runt med hästen och såg henne i ögonen. Tyrenskan skyggade i sadeln så att huvan på hennes praktfullt broderade regnkappa föll till hennes axlar. Det ryckte till i hennes kind och ögonen var fyllda med någonting som kunde vara antingen fruktan eller hat. Vid hennes sida satt Aylil lugnt och fingrade på tyglarna med sina rödbehandskade händer. Vad mer kan ni begära? Frågade den mindre av kvinnorna med sval stämma. Som en adelsdams hövliga yttrande till en enkel tjänare, nätt och jämnt hövligt. Om en seger kan mätas efter antalet döda fiender tror jag att det som skett idag räcker för att skriva in ert namn i historieböckerna. Jag tänker driva ut Shonshen i havet, snäste Rand. Ljus. Han måste göra slut på dem nu när han hade chansen. Han kunde inte fortsätta kämpa mot Shonshen och de förlorade och ljuset alena visste vem eller vad mer, alla på samma gång. Jag har gjort det förut och jag ska göra det igen. Har du Valerius horn gömt i fickan den här gången? Frågade Luce Tharin illmarigt. Rand svarade honom med en ljudlös morrning. Det är någon där nere, sa plötsligt Flynn. Till häst, på väg upp hit, västerifrån. Rand vände sin häst igen. Draklegionärerna hade slagit en ring kring kullen, men de gömde sig så väl att han sällan skymtade deras blå rockar. Ingen av dem hade någon häst. Vem skulle rida? Bashirs bruna springare travade upp för backen med nästan samma lätthet som om det varit platt mark. Bashirs hjälm hängde från sadeln och själv såg mannen trött ut. Utan omsvep började han tala med tonlös stämma. Vi är klara här. En del av striden är att veta när det är dags att ge sig av, och det är det nu. Jag har lämnat nästan 500 av mina mannar döda bakom mig och två av dina soldater som extra krydda. Tre av dem som är kvar har jag skickat iväg för att söka upp Sema Radrid, Gregorin och Weyramon och säga åt dem att samlas hos dig. Jag betvivlar att deras styrkor är bättre däran än min. Hur hög är din slaktarräkning? Rand ignorerade frågan. Hans egna förluster överträffade Bashirs med nästan 200 man. Du har ingen befogenhet att skicka order till de andra. Så länge vi har ett dussin ashamaner kvar, så länge jag är kvar, räcker mina trupper. Jag tänker söka upp resten av Shonshen-hären och förinta den, Bashir. Jag tänker inte låta dem lägga Altara till Tarabon och Amardisia. Bashir gned sig om den buskiga mustaschen med ett kärvt skratt. Du vill leta upp dem, säger du. Titta där ute. Han gjorde en svepande rörelse mot kullarna i väster. Jag kan inte peka ut någon särskild plats, men det finns 10, kanske 15 000, tillräckligt nära för att man skulle kunna se dem härifrån om inte träden vore i vägen. Jag fick dansa med den svarte för att ta mig fram hit utan att bli sedd. Det är kanske 100 damainer där nere, kanske fler. Och fler på väg tillsammans med fler soldater. Det verkar som om deras general har bestämt sig för att koncentrera sig på dig. Jag antar att det inte alltid bara är fest och gammal att vara taveren. Om de är där ute. Rand lät blicken glida över kullarna. Regnet föll tätare nu. Var hade han sett det röra sig? Ljus, vad trött han var. Saidin bultade mot honom. Utan att tänka på det rörde han vid det tyginsvepta knytet under stiglädret. Handen ryckte sig tillbaka som av sig själv. 10 000, till och med 15, när väl Sema Radrid kom hit och Gregorin och Weyramon. Och än viktigare, när resten av ashamanerna gjorde det. Om det är där ute de befinner sig så är det där jag ska förinta dem, Bashir. Jag ska angripa dem från alla håll, precis som vi hade tänkt från början. Bashir rynkade pannan och kom närmare med hästen tills hans knän nästan rörde vid Rands. Flynn styrde undan sin springare, men Adley var alltför koncentrerad på att stirra ut i regnet för att lägga märke till någonting så nära inpå, och där Shiva, som fortfarande oavlåtligt gnets i ansiktet, såg på dem med öppet intresse. Bashir sänkte rösten till ett lågt mummel. Nu tänker du inte klart. Det var en bra plan till att börja med, men deras anförare tänker snabbt. Han spred ut sina styrkor för att ta udden av våra angrepp innan vi hann anfalla hans huvudkolonn. Trots det verkar det som om vi har kostat honom många liv, och nu samlar han alla sina styrkor. Du kan inte ta honom med överraskning. Han vill att du ska anfalla. Han ligger där ute och väntar på det, ashamaner eller ej. Om vi ställer oss ansikte mot ansikte med den här karn nu, tror jag att gamarna kommer att bli feta och ingen rider härifrån. Ingen ställer sig ansikte mot ansikte med draken återfödd, morrade Rand. Det skulle de förlorade kunna tala om för honom, vem han nu är. Eller hur, Flynn? Där Shiva. Flynn nickade tvekande. Där Shiva ryckte till. Så du tror inte att jag kan överraska honom, Bashir? Se här. Han drog fram det långa paketet, drog bort tyget det var invirat i och hörde flämtningarna när regndropparna gnistrade på ett svärd som såg ut att vara gjort av klar kristall. Svärdet som icke är ett svärd. Vi ska se om han inte låter sig överraskas av Kalendor i draken återföds händer, Bashir. Rand vilade den genomskinliga klingan mot armväcket och red fram några steg på Tidaishar. Det hade han egentligen inte behövt. Han såg inte bättre därifrån. Förutom att någonting kröp över tomrummets yta. Ett nät av svarta, krälande spindelvävstrådar. Han var rädd. Senaste gången han hade använt Kalendor, verkligen använt det, hade han försökt att ge de döda livet åter. Då hade han varit säker på att han kunde göra vad som helst, precis vad som helst. Som en galning som trodde att han kunde flyga. Men han var draken återfödd. Han kunde göra vad som helst. Hade han inte bevisat det gång på gång? Han sträckte sig efter urkällan genom svärdet som icke är ett svärd. Det var som om Saidin störtade in i Kalendor innan han ens hunnit vidröra urkällan genom det. Från udd till jalt sken svärdet med ett vitt ljus. Han hade bara trott att kraften uppfyllt honom förut. Nu höll han mer än 10 män skulle ha klarat utan hjälp. 100 män, han visste inte hur många. Solens eld brann i hans huvud. Kölden från alla åldrars vintrar bets in i hans hjärta. I denna störtflod kändes smittan som om all världens dynghögar tömts i hans själ. Saidin försökte fortfarande döda honom. Försökte slita, bränna, frysa varenda del av honom till intet. Men han kämpade emot och levde ett ögonblick längre. Sen ett till och ännu ett. Han ville skratta högt. Han kunde göra vad som helst. Med Kalendor i sin hand hade han en gång skapat ett vapen som sökte upp alla de skuggans yngel som tagits in i Tears klippa och dräpte dem med jagande blixtar var de än sprang eller stod eller gömde sig. Det måste finnas någonting liknande som han kunde använda mot sina fiender här. Men när han ropade efter Luce Tharin blev svaret bara skräckslagen jämmer. Som om den okroppsliga rösten fruktade smärtan i Saidin. Med Kalendor flammande i sin hand, han kom inte ihåg att han hade lyft vapnet över huvudet, stirrade han ut bland kullarna där hans fiender gömde sig. De var grå bakom det allt tätare regnet och solen gömdes bakom kompakta svarta moln. Vad var det han hade sagt till Egan Padros? Jag är stormen, viskade han. Ett rop i hans öron, ett vrål. Och sen ledde han kraften. Molnen kokade i skyn. Där de varit mörka blev de svarta som midnattens innersta hjärta. Han visste inte vad det var han vävde. Så var det ofta, trots den undervisning han fått av Ashmodin. Kanske vägleddes han av Luz Tharin, trots dennes snyftningar. Flöden av Sidin spann fram över himlen, vind och vatten och eld. Eld. Det var sannligen ingen överdrift att säga att det regnade blixtar. 100 ljungeldar på samma gång, flera 100. Blåvita sågtandade spjut av ljus som högg mot marken så långt han kunde se. Framför honom kreverade kullarna, en del flög i bitar likt en myrstack som någon sparkat på. Lågor slog ut i skogsdungarna, träden förvandlades till facklor i regnet. Löpeldar spred sig i olivlundarna. Någonting slog emot honom hårt, men han insåg att han var i färd med att ta sig upp från marken. Kronan hade fallit från hans huvud, men Kalandor flammade fortfarande i hans hand. Han var vakt medveten om hur Tai-Daishar darrande kravlade sig upp på fötter bredvid honom. Så de trodde att de kunde slå tillbaka mot honom. Han stack upp Kalandor mot himlen och skrek åt dem. Kom an om ni vågar. Jag är stormen. Kom om du vågar, Chaitan. Jag är draken återfödd. 1000 fräsande blixtar haglade ner från molnen. Än en gång var det någonting som slog omkull honom. Han försökte kämpa sig upp igen. Kalandor, fortfarande glödande, låg ett steg från hans utsträckta hand. Blixtarna rev himlen i trasor. Plötsligt insåg han att tyngden ovanpå honom var Bashir, att mannen ruskade honom. Det måste ha varit Bashir som stött omkull honom. Sluta, ropade Saldenen. En solfjäder av blod hade spritt sig över hans ansikte från ett sår i pannan. Du håller på att döda oss, människa, sluta! Rand vred på huvudet. Det räckte med en enda bedövad blick. Blixtarna flimrade överallt omkring honom, åt alla håll. En ljung eld slog ner på andra sidan kullen där den Harad och hans knäktar var. Han hörde skrik från hästar och människor. Anaella och Ailil var båda till fots och försökte förgäves lugna sina stegrande hästar som med rullande ögon ville slita tyglarna fria. Flynn stod böjd över någon, inte långt från en död häst med ben som redan var stela. Rand släppte Sidin. Han släppte den. Men ett ögonblick fortsatte den flöda in i honom medan blixtarna rasade. Flödet sinade allt mer och försvann slutligen helt för att ersättas av en kraftig yrsel. Hans hjärta han slog 3 slag medan 2 skinande Kalandor tycktes ligga på marken och blixtarna fortsatte falla. Sen var det tyst, bortsett från regnets allt starkare trumslag mot marken och skriken från andra sidan kullen. Sakta drog sig Bashir upp från honom. Rand reste sig utan hjälp på skälvande ben och stod där blinkande medan hans syn blev normal igen. Med fingrarna på svärdsfästet betraktade Saldenen honom som om han varit ett rabies smittat lejon. Anaella kastade en enda blick på den stående Rand och svimmade. Hennes häst skenade iväg med svängande tyglar. Ailil, som fortfarande kämpade med sin stegrande springare, ägnade inte Rand någon större uppmärksamhet. Han lät Kalandor ligga där det låg tills vidare. Han var inte säker på att han vågade ta upp det. Inte än. Flynn skakade på huvudet och rätade på sig. Han stod där under tystnad medan Rand ostadigt gick bort och ställde sig bredvid honom. Regnet föll på Jonan Adlys oseende ögon, uppspärrade som av fasa. Jonan hade varit en av de första. Skriken från andra sidan kullen tycktes skära genom regnet. Hur många fler, undrade Rand. Hur många av försvararna, av stridsbröderna, av... Regnet hängde som en tät slöja framför höjderna där den shonshanska hären låg. Hade han åsamkat dem någon skada överhuvudtaget med sitt blinda utfall? Eller väntade de fortfarande där ute med alla sina damainer? Låg de där och väntade på att få se hur många av sina egna han kunde döda åt dem? Sätt ut så många vakter du anser att vi behöver, sa Rand till Bashir. Hans röst var som järn. en av de första. Hans hjärta var som järn. När Gregorin och de andra kommer hit färdas vi till den plats där kärrorna väntar på oss så fort vi kan. Bashir nickade stumt och vände sig bort i regnet. Jag har förlorat, tänkte Rand doft. Jag är draken återfödd, men för första gången har jag förlorat. Plötsligt reste sig en rasande Luce Tharyn från sin undangömda plats inom honom. Jag har aldrig blivit besegrad, fräste han. Jag är morgonens första. Ingen kan besegra mig. Rand satte sig i regnet, bred svärdskronan mellan sina händer och såg på Calendar där det låg i gyttjan. Han lät Luce Tharyn ge utlopp för sitt ursinne. Abaldar Julan grät, tacksam för skyfallet som dolde tårarna på hans kinder. Någon skulle bli tvungen att utdela orden. Förr eller senare skulle någon bli tvungen att frambära ursäkter för detta till kejsarinnan, må hon leva för alltid, och kanske till Sharroth innan dess. Det var emellertid inte därför han grät, och inte ens för sin döde kamrat. Han rev omilt av ena ärmen från sin rock och lade den över Mirais stirrande ögon så att inte regnet skulle falla på dem. Sände ut order om reträtt, beordrade Julan och såg hur männen som stod runt honom ryckte till. För andra gången i dessa länder hade den evigt segerrika hären lidit ett förkrossande nederlag. Julan trodde inte att han var den enda som grät.